Den heliga vägen har jag som överskrift. Och då går vi till Jesaja 35 från vers 1. Öknen och ödemarken ska glädja sig. Hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den ska blomstra skönt och fröjda sig. Ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet ska ges åt den, Karmels och Sarons prakt. Det här är ju först och främst en profetia om Israel, om landet. Och 1867 var det en resande som heter Mark Twain som besökte det som ju kallades Palestina på grund av att romarna gav namnet Palestina. De kallade judarna, som ni kanske vet, palestinier, som en påminnelse om deras fiender i Gamla testamentet, filisteer, som ett skällsord för att förnedra. Efter sexdagarskriget 1967 tog araberna över namnet palestinier. Men bakgrunden är detta. Mark Twain skrev så här när han hade besökt landet. Ett öde land vars jord är rik nog, men som fullständigt utlämnas åt ogräset. Tysta, sorgesamma vidder. Här råder en ödslighet som inte ens fantasin kan pryda med prakten hos liv och rörelse. Vi såg inte en enda människa på hela resan. Det fanns knappt ett träd eller buskage någonstans. Det här var ju precis vad profetian ordagrant beskrev skulle komma. Men hur ser Israel ut idag? Ja, öknen blomstrar. Det vet vi alla av foton, men har ni varit där så har ni sett det med egna ögon. Och öken och torka, det beskriver ju hopplöshet och död många gånger. Och här var orsaken synden. Men nu får Jesaja beskriva profetiskt vad som skulle komma, vad Gud lovade skulle komma, när allt får liv. Och så fortsätter han, de ska få se Herrens härlighet, vår Guds majestät. Och det är vägens mål, så att säga. Och redan här och nu får vi se glimtar av det himmelska och det kommande. Vers 3. Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän. Säg till de försagda, var starka, frukta inte. Och så är det ju med oss människor ibland, och vi kan gripas av fruktan och oro över mycket. Inte minst när vi ser vad som sker i vår värld idag. Men här uppmanas vi att uppmuntra varandra och uppmuntra den som är uppgiven på vägen. Och parallellversen har vi ju i Hebreerbrevet 12. Där den här versen finns med, och det kapitlet det beskriver att uppmana att inte ge upp när vi prövas till vår fostran, står det. Och vacklande knän, det är ordet på grekiska i grundtexten. Det betyder svag eller försvagad, till och med lam. Att man liksom är så svag som man knappt orkar framåt. Det står i passiv form när man läser om grundtexten här. Det innebär att det är orsakat av yttre omständigheter. Man är uppgiven. Och lyfta händer, som ni vet i Bibeln, det beskriver ju bön ofta, att lyfta händer. Att hålla ut i bön, att inte ge upp, att inte låta händerna falla. Kraftlösa händer, då är man på väg att ge upp. Uppgivenhet och tvivel kan bero på mycket. Många hör av sig som har upplevt det av olika orsaker naturligtvis. Ibland kan det bero på villoläror som inte stämmer med Bibeln. Du behöver inte ta emot sjukdom. Du kan stå emot i tro, har man kanske hört. Eller Gud vill alltid hela alla. Det är din tro det är fel på. Eller en kristen ska inte dö ung. En kristen ska inte ha ångest. Med mera. Men så kommer verkligheten i kapp. Och grunden rämnar. Tron skakar. Den höll inte. Byggd på fel grund. Och vi kan ju också lägga märke till att den här framgångsförsamlingen som beskrivs i Laodicea i Uppenbarelseboken 3. Problemet var att de föraktade Guds fostran. De föraktade när Gud ville pröva och fostra. Visst kan vi kristna drabbas av ångest, precis som David gjorde. Han beskriver i psalm 25 och vers 17. Mitt hjärtas ångest är stor, för mig ut ur min nöd. Och så kanske vi tänker, ja men Guds rike består ju i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Det står ju så i Romarbrevet. Ja visst. Men svaret där får vi i vers 11 i Hebreerbrevet 12. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för dem som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Och frukt, det vet vi att det kommer inte alltid på en gång. Det kan ta lite tid. För Gud vill göra ett hållbart verk i våra liv. Däremot kan känslorna fladdra iväg med oss på många sätt. Och fostran, vad är det då? Ja, det handlar ju om att lära känna Jesus mer och mer. Att bli fasta och trygga i honom. Att våra liv får förhärliga honom mer och mer. Att vi lär oss också att bevara friden som han ger igenom omständigheter, oavsett omständigheter. Och lita på att han är med. Det handlar om att vi läser och förstår mer av bibelordet. Och som Paulus bad, att vishetens och uppenbarelsens ande får ge en rätt kunskap om honom. Om Jesus. Det handlar också om det vi läser om i Efesebrevet. Att inte längre vara som barn som kastas hit och dit av vågorna. Och som förs bort av varje vindkast i läran. När människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. En hit och en dit och lockar med det ena och lockar med det andra. Åh, det sker någonting här. Här är något nytt. Och ni vet hur det är. Att vi inte dras med och måste in i allt det här. Utan att vi får en fasthet och urskiljning. Därför uppmanar Bibeln. Överlåt din sak till Herren. Be till honom. Lita på honom. Han hjälper genom allt. Och i psalm 119 och 143 så läser vi: nöd och ångest har gripit mig, men dina bud är min glädje. Han fann glädjen i Guds ord, tröst, kraft, hjälp genom den helige ande. Och psalm 31 och 23: jag sa i min ångest, jag är bortriven från dina ögon, men du hörde mina bönersljud när jag ropade till dig. Och så står det också i Romarbrevet att nöd eller ångest kan inte skilja oss från Kristi kärlek. Så kan vi också vara beredda på att om Gud ger ett löfte, ett tilltal personligt till oss, så ser det ofta ut att gå åt motsatt håll. Det har vi varit med om många gånger. Och jag har lagt märke till det. För att Gud har kanske talat något väldigt starkt. Det bekräftar någonting man har i sitt hjärta. Och så tror man och väntar att nu kommer det snart. Och så ser det ut som alla omständigheter går precis tvärt emot. Men snälla, det var inte alls det här du sa. Har ni varit med om det? Och när det ser som omöjligast ut, då kanske det plötsligt vänder. För Gud, han är mäktig att göra precis det han har sagt. Och inget kan hindra det. Så var det också i Davids liv. Vi vet. Vi bara följer hans liv. Vi ser vilka löften och vad Gud talat till David. Men hela hans liv var ju så turbulent. Och det han fick gå igenom innan det där löftet, det Gud hade bestämt, blev en verklighet. Och det ingår i formningen och fostran. Och förberedelsen för det som Gud vill föra oss in i. Vers 4 i Jesaja 35. Se, er Gud kommer med hämnd. Vedergällning eller gottgörelse kommer från Gud. Och det står i kapitlet innan att han utför Sions sak, sitt folks sak. Han kommer själv och frälsar er. Och det här är ju frälsare, det är ju roten Jasha till Jeshua, Jesus namnet. Då skall det blindas ögon öppnas och det dövas öron upplåtas. Den lame ska hoppa som en hjort. Den stummes tunga ska jubla. Till vatten ska bryta fram i öknen. Strömmar på hedmarken. Det här är en väldigt stark och exakt profetia om Messias. Som man väntar på. Den glödande sanden ska bli en sjö. Den torra marken vattenrika källor. Där schakalerna har sina lyor. Ska det växa säv eller det grönaste gräs, betyder ordet. Vass och bambu. Det här beskriver Israels land. Det beskriver också den nya skapelsen som kommer när Guds rike bryter in efter Jesu återkomst. Och det beskriver också ju vårt inre, vår inre människa, den troendes inre. När allt får liv, där Jesus får bli Herre. Och där han får döpa i den heliga ande och fylla med sin ande. Schakaler, det är lite märkligt ord det där. Det var ju, eller är ju vilda djur som tar över. Där öknen, som här är en konsekvens och bild på vad synden gör, som tar över där öknen breder ut sig. Men ordet kan också betyda drake. Och då går våra tankar kanske till Uppenbarelseboken. Där draken är en symbol för djävulen. Och hans makt över människan då. Som Jesus här driver bort. Och vers 8. Och en banad väg, eller en förberedd väg betyder ordet. Det är alltså Guds plan för våra liv. En farväg ska gå där fram. Och den ska kallas den heliga vägen. Det handlar alltså om en livsväg. Livets väg. Ingen oren ska färdas därpå. Den ska vara för dem själva. Den som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Om han än hör till det fåkunniga. Alltså enkla människor ska förstå vägen. Det krävs inte någon hög intelligens. Det krävs inte att man är stark i sig själv. Tvärtom. Men att man ödmjukar sig inför Gud. Då går man inte vilse när man håller sig på den vägen. Och bakgrunden här, det är ju judarnas väg tillbaka till sitt land Israel efter fångenskapen i Babylon. Och andligt sett, naturligtvis, är att Jesus befriar oss från syndens fångenskap och främlingskap till Gud och för oss in i en relation till honom, till Fadern. Och Jesus sa ju, jag är vägen. Han är vägen. Han är den som leder oss och för oss hem. Vi var andligt blinda. Men nu kan vi se Guds väg och Guds rike. När vi är födda på nytt. Vi var andligt döva. Men nu kan vi höra vad Gud säger genom sitt ord. Vi var andligt stumma. Men nu kan vi ära och tillbe och tacka honom, vår Herre. Och vi var andligt lama. Men nu kan vi gå Guds ärenden i hans vilja, det som är förutberett. Och vi var andligt döda och förtorkade, men nu bryter andens vattenflöden och källor fram inom oss. Underbart. Jesus, han gjorde ju de här undren också kroppsligt på människor i Israel när han var här på jorden. Och det var ju inte enbart för att han var barmhärtig och såg, som det står så många gånger, att han greps av barmhärtigheten. Han såg människors lidande. Han ville lindra, han ville hjälpa. Det var också för att bevisa, ett bevis på att han verkligen hade makt och har makt att förlåta synd. Att han har makt att rena och hela och läka och upprätta en människa. Vem som helst som tar emot. Det är ett bevis för att han är Gud. Jag är. Helig. Eller avskild. Som ordet betyder. Kodesh på hebreiska. Avskild för att tjäna Gud. De som går på den heliga vägen. De var orena. Syndiga. Men nu är de förlåtna. Och renade. I genom Jesu blod. Den som vandrar på den vägen, står det. Underförstått, inte som slår sig till ro eller somnar in eller viker av från vägen. Det finns ett uttalande som har blivit, vad jag förstår, spridit sig ganska mycket. En gång frälst, alltid frälst. Jag vet inte om det var William Branham som först sa det och spred det, men han har i alla fall spridit det. Och det finns ju väldigt mycket av bildlärare som han spred. Jag höll på att säga, vad har han inte spridit? Men vi läser i Ordspråksboken 4:26. Och det är just det här som jag vill, med det jag fortsätter här nu, ta upp och visa att det inte stämmer. En gång frälst, alltid frälst. Det stämmer inte med Bibeln. Ordspråksboken 4:26. Tänk på var din fot går fram. Låt alla dina vägar vara rätta. Vik inte av till höger eller vänster. Håll din fot borta från det onda. Och Filipperbrevet 3 och 16 från den gamla översättningen där Paulus skriver: dock så vitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg. På hebreiska, att avfalla eller vika av är samma betydelse. Sara. Det handlar alltså om att överge vägen, att överge sanningens väg. Och vi vet också att det starkaste ordet för synd i grekiska, hamartia, betyder ju just att missa målet. Så visst kan vi vika av från sanningens väg och förlora vår frälsning. Och Bibeln tar det om ett avfall som ska känneteckna den yttersta tiden. Att många kommer att vika av från vägen. Andra Thessalonikerbrevet 2, du kända versar. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom. Det här är verkligen Jesu återkomst. Ordet betyder att samlas till samma plats allesammans där Jesus är. Det är uppryckandet när Jesus kommer på skyn. Ber vi er bröder och systrar att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda. Vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss. Och som går ut på att Herrens dag har kommit. Alltså den allra sista tiden som avslutas med Jesu återkomst. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma, apostasia. Och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Nu finns det en del som har fört fram, det är ingen ny tolkning. I ordet apostasia finns även betydelsen avgång eller avresa. Då finns det de som påstår att det här är uppryckandet. Ja, men läser man då sammanhanget här så säger ju i så fall Paulus emot sig själv, för Herrens dag hade ju inte kommit. Men då har den ju kommit i så fall. Det stämmer inte. Och hela sammanhanget visar också att det ordet verkligen betyder avfall och inget annat. Och det är samma tid som beskrivs till exempel i andra Timoteusbrevet 4, vers 3. Till det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare, allt eftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och likadant i första Timoteusbrevet 4 och vers 1. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron, alltså vika av från vägen, och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Så den här texten i andra Thessalonikerbrevet, den handlar om ett avfall som är förknippat med antikrist. Det hör samman. Avfallet är en förutsättning för antikrist framträdande, synligt. Och avfall och antikrist framträdande kommer att ske före Herrens dag, alltså de sista åren, som avslutas med Jesu återkomst. Avfallet är ett synligt tecken. Och det handlar ju om att man samlas under ett annat huvud, så att säga, än Jesus, Guds son. En annan ledare, världsfrälsare, som säger att människan är Gud, eller gudomlig och når gudomlighet. Ordet apostasia, som ju också betyder uppror, eller att avvika, eller att överge, och då syftar på ett löftesbrott. Därför att en annan form, apostasion, betyder skilsmässa och separation. Jag brukar ta upp det där när jag talar om Jesu återkomst. Det står alltså tydligt skilsmässa och separation. Och roten till ordet, nu får ni hänga med för nu blir det lite krångligt med alla grekiska ord, men det är intressant att se vad roten betyder. Att göra uppror, att dra sig bort ifrån någon, dra sig tillbaka, att överge eller att avgå. Och det ordet i sig är sammansatt av två ord, apo och histemi. Bort eller iväg från. Och histemi är att stå upprätt. Roten till histemi är stavros, som betyder kors eller stolpe. Så apostasis, det handlar om att dra sig tillbaka. Man kan dra då en slutsats av summan av orden. Att dra sig tillbaka från korset. Att lämna och överge korset. Och det där är intressant med skilsmässa och separation. Att överge trohetslöfte och så vidare. Därför att det är precis det som Gud också tar bilden av i Gamla testamentet. Med Israel och Juda. När de vände sig bort, de vek av från vägen i avfall. Jeremia 3 och från vers 6. Det var en otrohet här som ledde till att Gud valde att skilja sig. Bildligt då. I kung Josias tid sa Herren till mig. Har du sett vad det avfälliga Israel har gjort? Hon har gått upp på alla höga berg och bort under alla gröna träd och bedrivit otukt. Jag tänkte att hon skulle vända tillbaka till mig sedan hon hade gjort allt detta. Men hon vände inte tillbaka. Hennes otrogna syster Juda såg det. Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och gett henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä. Man vände sig alltså till avgudar, andra gudar. Och det säger ju Bibeln att bakom dessa så döljer sig onda andar som tar emot tillbedjan. Hjärtat blev sjukt på Guds folk. Och därför fick Israel följa sina avgudar. Gud utlämnar, eller som det står i gamla översättningen, prisger. Romarbrevet 1. Han utlämnar dem till sina avgudar. Och han lät dem därför, han tog bort sitt beskydd. Babylonien intog Israel, förde bort folket till Babylon. Så att de verkligen fick tillbe de där babyloniska avgudarna som det handlade om. Till det stod de upp i halsen, kan man säga. Och det var deras räddning. Och så är det ju så. Så en relation och ett förbund, ett äktenskap kan ju brytas. Och det var vad som hände. Men Gud kallade till omvändelse. Han var beredd att förlåta, ta folket tillbaka till sig och vädja till dem. Men när man väljer en annan väg så lät Gud dem gå. I Jeremia 18 och vers 15 så läser vi: men mitt folk har glömt mig och tände rökelse åt avgudar som har fått dem på fall, där de färdas fram på de urgamla vägarna. De urgamla vägarna, det var Guds vägar. De fasta, banade, förberedda vägarna i Guds ledning och hans vilja. Men de slår in på obanade vägar och stigar. Så blir deras land öde. Här har vi bakgrunden till ödsligheten som var i landet. Och utsätts ständigt för hån. Alla som går fram där ska förundra sig och skaka på huvudet. Bokstavligt är det uppfyllt. Falska lärare som lockar onda andars lärare som vi läste om. Det har ju ofta ett falskt sken som lockar och frestar. När Satan gör sig lik en ljusets ängel, som det står. Det verkar bättre än den var Guds väg. Det är något som verkar bättre. Det upphöjer jaget i oss. Men det leder också till att man föraktar den urgamla vägen, Guds väg, det enkla evangeliet. Och avgudar här, det var ju bland annat att man tände rökelse åt himlens drottning. Har vi den förförelsen idag? Ja, det har vi. Det vet vi alla. Det är en stark förförelse med falska Maria-uppenbarelser. Mycket stark förförelse. Mycket farlig. Och inom romerska katolska kyrkan säger man: cirkeln är sluten. Jungfrun öppnade tidsåldern och evkaristens moder ska avsluta den. Med syfte alltså på Maria som himlens drottning. Nattvardskvinnan. Det är obanade vägar. Ordet låsalall. Avväg, bivägg på hebreiska. Och när man läser om det här ordet och vad det beskriver, så beskriver det en väg som inte är tillräckligt upphöjd för att hålla den utom räckhåll för översvämningar och floder. Vad är det? Leder till katastrof. Ska vi låta bli att varna? Ska vi tiga och bara se på? Jag tror inte det. Jag tror att vi ska varna så länge vi kan och får. Och vi kan nog vara beredda på att det kommer att förbjudas. Nu har påven varit i Sverige. Nu säger man att protesten i protestantismen är slut, säger man. Protesten är slut och nu blir det enhet. Och alla är positiva och glada. Och det är så fint och det är försoning. Och det är väl fint att man kan förlåta det som ska förlåtas. Och göra upp. Man behöver inte vara ovänner. Men man måste hålla sig på den heliga vägen. Och gör man sig ett där det finns avguderi, då gör man sig också ett med deras avgudar. Det måste vi ha klart för oss. Då viker man av från vägen. Och vi läser Hebreerbrevet 2:1. Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, alltså Guds ord, så att vi inte driver bort med strömmen, eller att vi inte går förlorade, som det står i en annan översättning. Ordspråksboken 15:10 säger: fostran är något ont för den som överger vägen, men den som hatar tillrättavisning måste dö. Alltså det leder bort ifrån Gud. Det leder bort ifrån Jesus. Det leder bort ifrån sanningen. Det är därför vi varnas. En gång frälst, alltid frälst. Glöm det. Det är inte Bibelns budskap. Det här är också skrivet till troende. Brevet 3 och från vers 12. Bröder och systrar, se till att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta så att han avfaller från levande Gud. Nu har vi parallellen med det som hände i Israel och Juda i Jeremia bok. Uppmuntra varandra istället varje dag. Här kommer det igen. Uppmuntra varandra istället varje dag. Så länge det heter idag, så länge vi kan, så länge vi lever. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Ty vi är Kristi vänner om vi ända till slutet stadigt håller fast vid vår första tillförsikt. Och första Timoteusbrevet 6 och vers 10. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Ett annat sätt att komma bort från tron, då förlorar man sin frälsning. Andra Johannes 1 från vers 8. Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den. Alltså går vid sidan av, betyder ordet. Han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både fadern och sonen. Från Guds sida, det ska vi ha klart för oss. Från Guds sida är frälsningen evig. Han tar inte tillbaka. Han ångrar sig inte. Men vi kan välja att vika av från vägen. Vi kan förlora vår Guds relation. Jesus sa själv i Johannes 10:29. Vad min fader har gett mig är större än allt. Och ingen kan rycka dem ur min faders hand. Det är vi som väljer. Där vi vill vi vara och lyda. Och ta emot de varningar som Bibeln ger oss. Den uppmuntran som vi får. Då är vi trygga i hans hand. Ingen kan rycka oss därifrån någonsin. Och Gud är trofast. Och vi får be som David. Psalm 86:11. Visa mig Herre din väg. Jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid det enda att jag fruktar ditt namn. Den bön som vi kan också ta åt oss. Jag vill också tillägga och berätta om, för jag vet att det här är sant. Därför att jag har ju själv varit nära att förlora min frälsning. Och det var när jag bodde i Israel på den tiden. Och jag var som längst bort ifrån Gud. Jag var inte riktigt medveten om det. Jag hade valt, jag ville leva mitt eget liv. Jag skulle aldrig våga lämna tron. Det var inte alls min mening. Men jag ville leva mitt eget liv. Jag ville bestämma över mitt liv. Jag väcktes på natten av att någon stötte till mig i sidan. Klarvaken på ett ögonblick. Och en enda tanke inom mig. Kan min tro rinna ut i sanden? Och jag insåg, liksom, det var som att jag fick ljus över mitt liv och såg. Men jag har inte bett på jättelänge. Inte ens aftonbön som jag brukar göra den här tiden. Jag hade inte läst Bibeln på jättelänge. Jag hade inte ens tänkt på Gud eller Jesus eller någonting. helt inne i mitt eget. Och jag såg, för mitt inre, jag såg att detta är fullt möjligt. Min tro kan helt dö, slockna. Min väg leder dit. När jag insåg det här blev jag fruktansvärt rädd. Och jag kände mig väldigt skyldig inför Gud, för jag visste att jag lever inte som han vill. Men jag bad ändå, snälla, snälla, gode Gud, jag är inte värd att du överhuvudtaget bryr dig om mig. Jag har valt min egen väg. Men jag ber att du aldrig låter min tro rinna ut i sanden och slockna. Och det märkliga är att Gud hörde den bönen. Det tog ytterligare 6 år till jag var beredd att ge upp mitt liv och överlåta mitt liv till Jesus 100%. Men det var faktiskt därifrån den punkten en sakta, sakta, sakta vandring tillbaka. Jag tänkte redan då, det var så märklig upplevelse, det var så starkt, jag kommer ihåg det idag som det hade varit igår. Och jag tänkte och undrar om det var en ängel som väckte mig. För hela upplevelsen var så märklig. Och jag är övertygad om det. Då visste jag inte, eller tänkte aldrig på det. Men många år senare läste jag Apostlagärningarna 12 och vers 7 där det står: ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom, står det. Jag tänkte, ja, det var nog det. Det var nog det jag upplevde. Nu kanske någon undrar, som då utifrån de här tankarna, men var du verkligen frälst? Var du verkligen på nytt född? Ja, det lovar jag att jag var. Jag blev frälst och på nytt född när jag var 8 år. Jag har sagt många gånger 7 år. Jag har tagit fel på åren. Men min syster säger att jag var 8 och hon var 10. Så att jag litar på henne. Det var ett mycket fast beslut. Jag ville verkligen tillhöra Jesus. Och jag bekände honom. Och jag var med och var verkligen med på vägen hela min uppväxt. Tills jag övre tonåren då. Eller mitten av tonåren kan man säga. Så jag vet att det är så här. Men Gud är trofast och han bevarar alla som ärligt söker honom, som vill höra sanningen, som vill ha kärlek till sanningen. Och det jag fick lära mig att uppleva, det är det som står i andra Timoteus 2:13. Jag läser bara den versen, det finns hela sammanhanget flera verser där som är så starkt. Är vi trolösa, han förblir trofast. Ty han kan inte förneka sig själv. Så detta är så starkt löfte. Gud sviker oss aldrig. Han lämnar oss aldrig. Han överger oss aldrig. Om vi är trolösa, det är det enda som kan göra att vi går iväg eller drar iväg en annan väg. Eller viker av från vägen. Det är våra beslut. Det är vårt beslut och val. Gud är alltid trofast. Och det finns alltid en väg tillbaka, det ska vi också veta. Det finns alltid en väg tillbaka, därför att det är han som banar den vägen. För var och en som vänder om till honom. Och då sista verserna här i Jesaja 35. Lejon ska inte finnas där. Rovdjur ska inte komma dit på den heliga vägen. Och vi läser i Jakobs brev att djävulen går omkring som ett rytande lejon. Och söker vem han kan sluka. Lejon också i gamla testamentet profetiskt kan vara en bild på starka ledare eller ogudaktiga ledare. Antikrister också för den delen. De ska inte finnas där, men de återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka och komma till Sion med jubel. Med andra ord, de ska nå målet. Evig glädje ska kröna deras huvuden. Fröjd och glädje ska det få, sorg och suckan ska fly bort, eller ordet betyder försvinna för alltid. Det är slutfrälsningen det, när vi når målet. Och detta är ju Guds vilja för alla människor. Det är det han vill. Men valet är vårt. Valet är vårt. Men det finns beskydd på Guds väg, på den heliga vägen, för den som troget håller sig till Jesus och som förblir i honom och i hans ord. Amen.